Podplay.
Nu börjar coronapandemins andra sommar. Massvaccinering pågår och restriktioner lättar. Och turistländer har börjat öppna upp. Men i vilken riktning kommer pandemin att utvecklas? Och vad får det för betydelse för andra samhällsfrågor och konflikter runt om i världen? Välkommen till Utrikesveckan i Studio DN om hopp, förväntningar och regelverk i en ny tid. Jag heter Ylke Holago. Och med mig nu har jag Karin Eriksson, USA-korrespondent just nu i Alabama, Lovisa Herold, Tysklands korrespondent baserad i Berlin och DNs EU-korrespondent Pia Gripenberg. Hej!
Hej!
Hej, hej!
Nu har jag presenterat er, men ni ska faktiskt vara med lite senare i programmet, men välkomna! Först ut i det här samtalet är Marianne Björklund, Asien-korrespondent baserad i Peking, Nathan Shachar, korrespondent i Jerusalem och Ingmar Neveus här i Stockholm, du är Europakorrespondent. Hej på er, första gänget!
Hej!
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 Ingmar, du besökte nyligen Island och skrev i DN att på Island så har livet efter pandemin redan börjat, om det ens har varit någon pandemi. Vad var det som fick dig att skriva det här? Vad var det du mötte i huvudstaden Reykjavik?
Ja, det var lite grann som att se in i framtiden att komma dit. Vi var där i mitten av maj och det vi såg i Reykjavik var liksom partyt som var igång. Alltså folk, det var som före pandemin eller om vi vill efter då. Det var fullt på restauranger och pubbar. Folk stod ute på gatan i täta klungor. Och, ja, det var ett normalt liv. Det vi alla hoppas vi ska få uppleva här om någon månad eller så.
Och förutom att det är en liten isolerad ö, hur har Island lyckats så väl med att mota pandemin?
Ja, dels är det ju det förstås. Det måste man erkänna att alltså, gränsen som man vaktar väldigt hårt, den utgörs ju av en enda punkt i princip. Och det är ju flygplatsen i Keflavik utanför Reykjavik. Men man har också gjort en massa andra saker som få andra länder gör. Nämligen smittspåra, extremt tufft. Alltså vi besökte det poliser och sjuksköterskor som ringer upp varenda person som har kommit i kontakt med någon som har smittats. Alla de sätts omedelbart i karantän. Det här är åtgärder som vi till exempel i Sverige och många andra länder man tyckt att det går inte. Det är alldeles för många. Island har man hållit det liksom under hela pandemin och det har ju ett resultat. Jag menar siffrorna är det 30 döda. Det är totalt 345 personer som har varit på sjukhus under hela pandemin. Alla siffror, och det är inte bara att det är så liten befolkning. Jag menar, Sverige har 14 546 döda nu när vi spelar in. Och de har 30 döda. Sveriges befolkning är 29 gånger större. Det är en väldig skillnad.
Så Island är ett slags exempel på en mer avslappnade, restriktionsfria framtid dit vi ännu inte riktigt nått i Sverige som du var inne på, Ingmar. Marianne Björklund, coronapandemin började ju i Kina. Hur är läget i Peking där du befinner dig just nu när det gäller restriktioner?
Nej, men här är det inte heller särskilt mycket restriktioner och det har det inte varit på många månader skulle jag säga. Man fick ju kontroll på pandemin ganska tidigt här i Kina. Sen uppstår det ju ibland små kluster, men då är man ju oerhört på. Då man stänger av områden så fort det uppstår en smitta. Man masstestar då, hela områden får testas. Och ibland så får inte budbilar komma in där. Så man är ju väldigt på tårna så fort det uppstår någonting. Men just nu i Peking är det lugnt. Man kan göra i stort sett vad som helst.
Använder du munskydd när du går ut eller har du några andra försiktighetsåtgärder för dig själv?
Jag har alltid med mig munskydd för det är fortfarande på vissa ställen som kräver det. Att till exempel gå in i en mataffär behöver man ofta munskydd när man åker tunnelbana, när man åker taxi, buss. så behöver man munskydd. Och ganska, det är ju en skillnad, ganska många kineser har fortfarande munskydd, även om de inte alltid har över munnen, utan de kanske har det, ja, vid hakan eller på armbågen. Men nästan alla går omkring med ett munskydd. För rätt svar är så krävs det att man ska ha det på sig.
Du var ju i Sverige en period i våras. Hur kändes skillnaden mellan länderna när du förflyttade dig emellan?
Jo, men det är ganska stor skillnad. Jag tycker det var lite deppigare i Sverige. Och pandemin står fortfarande i fokus för varenda samtal i Sverige. Det är liksom det som folk pratar om. Om man varit sjuk, om man testar sig, om man ska få vaccinera sig. Och folk verkar väldigt trötta liksom på restriktioner och så. Här står inte alls viruset i fokus på det sättet längre. Det är ingenting man diskuterar. Men sen är det också stor skillnad. Det är ju en sak Kina gör, att de har jättehårda regler för folk som kommer hit. Turister kan ju inte komma hit, men jag som har uppehållstillstånd kan det, och kineser kan ju det. Men då måste man ju sitta i strikt karantän. I Peking gäller 3 veckor, och då får man inte ta ett steg utanför hotellrummet. Medan när jag kom till Sverige var det ju en rekommendation att man skulle hålla sig socialt distanserad i 1 vecka. Men jag kunde ju, det är ju ingen som kollar det. Jag kunde ju gå ut om jag ville och sådär. Jag försökte ju hålla mig till de reglerna, men inte alls lika strikt som här. Här är man övervakad från att man landar på flygplatsen tills de här 3 veckorna har gått.
Du kommer ju också att bevaka det omdiskuterade OS i Tokyo som börjar den 23 juli. Hur ser utsikten ut för ett smittspridningssäkert arrangemang där?
Ja, arrangörerna säger ju att det ska vara tryggt och säkert OS, men många varnar ju för att det inte alls säkert att det blir det. Både läkare och virologer har varnat för att det här kan faktiskt bli ett smittspridningsevenemang. Det är ju 80 000 ungefär som ska komma till Japan och som då är tänkt att de ska leva i en bubbla. Man ska inte få åka allmänna transportmedel, man ska bo på speciellt utsedda hotell, man ska äta på speciella restauranger. Men det är ju väldigt mycket människor, och det är ju inte säkert att exakt varenda håller sig till det. Det finns ju såklart risker att det kan uppstå smittspridning. Och japanerna vill ju inte ha OS. Just nu kämpar de med fjärde vågen. En majoritet tycker att man borde fokusera på sjukvårdsresurser och annat på det. Och inte ta dit en massa utlänningar som ska tävla.
Vi ska förflytta oss till Mellanöstern. Nathan Shachar, Israel lyckades ju mota pandemin väldigt tidigt. Vilka var framgångsfaktorerna?
Det viktigaste var att regeringen och de 4 sjukkassorna, som alla israeler måste höra till, någon av dem, att de tidigt tingade doser vaccin och betalade kanske överpriser, men de såg till att vaccinet kom hit fort. Jag till exempel vaccinerades redan i december, och jag tillhörde inte de allra första. Men just nu så verkar det som pandemin har alldeles sjunkit undan, både i nyhetsflödet och som det stora samtalsämnet i vardagslivet. Det finns väl, tror jag, drygt 100 coronasjuka nu, och dödsfallen har nästan helt upphört. Och vaccineringen av barn började i veckan efter en del debatter mellan olika skolor om det var värt att göra eller inte. Men det är väldigt skönt att det här är över, för det var en mycket hårdhänt coronaregim här med vägspärrar och spårningar via telefonerna. Jag kom från Sverige i juli för snart ett år sedan, och då skulle jag sitta 14 dagar isolerad hemma, och då kom verkligen polisen hela tiden och såg till att jag satt där. Så att man andas mycket friare nu i alla bemärkelser. De flesta har fortfarande andningsskyddet på sig överallt, i butiker och på biografer och på fotbollsmatcher och andra sådana evenemang, så måste man ha munskyddet. Men det ser ut som om detta är över i Israel, i det palestinska självstyret, där man knappt har någon någon vaccinering annat än för viktiga personer och mäktiga personer, så är det också på nedgång, fast det har varit väldigt dramatiskt där fram till april-maj.
Kan du berätta något mer om hur vardagslivet ser ut på krogar och ja, men restauranger, biografer? Vad kan man göra?
Man kan göra vad som helst och alla får ha öppet hur mycket som helst. Men folk, inte på restauranger för det går inte, men på teatrar och biografer och på idrottsevenemang så får man ta in hur mycket folk man vill, bara de har andningsskydd. Och man behöver inte längre visa upp som man länge skulle göra det här vaccinationsintyget som alla har i sin mobiltelefon. Det har man också lagt av.
Men pandemin stoppar förstås inte andra gamla problem och konflikter. Under senvåren så eskalerade en konflikt om vräkningar av palestinska boende i Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. Och det här ledde ju som bekant till raketbeskjutning mellan Israel och Hamas med döda människor, däribland barn, och raserade byggnader och stor förödelse som följd främst i Gaza. Hur är situationen i Jerusalem just nu?
Det är mycket spänt och det är på ett krångligt sätt ihopsyltat med den politiska situationen inne i Israel, där man ska försöka få till stånd en ny regeringskoalition nu på söndag. Och det blir en koalition bestående av 8 mycket olika partier, och det blir den första i så fall regering här utan Benjamin Netanyahu, som har styrt landet, jag ska inte säga enväldigt, men med mycket mer större makt än vad några andra, som jag vet, demokratiska ledare har haft. Så att det kommer att bli en stor stämningsskifte, om vi nu kan ta farväl av honom. Den här brännpunkten i de här senaste veckornas konflikt, den här vräkningshotade palestinska stadsdelen, det är inte alls löst på något sätt, och det kan när som helst blossa upp på nytt. Nu är det Israels högsta domstol som ska besluta om det där, och om de ger grönt ljus för vräkning av de här palestinierna, då är det mycket troligt att det blir kravaller, och kanske också att Hamas i Gaza återupptar raketbeskjutningen av Israel. Så att, och högsta domstolen här är ofta, ska vi säga, en liberal och demokratisk kraft, men dess händer är bundna i det här fallet, därför att Israel stiftade faktiskt en lag strax efter sexdagarskriget 1967 som sa att alla judar som hade haft bostäder i östra Jerusalem, det som sen blev Jordanien, de har rätt att få tillbaka dem. Och den lagen, den måste man göra sig av med om man verkligen vill få bort det här vräkningshotet för gott.
Komplex fråga det där, som vi säkert kommer att återkomma till. Men just nu ska vi ta en kort paus och sen prata vidare om pandemiläget i USA, EU och om tyskarnas semesterplaner. Och då säger jag hej och välkommen till Karin Eriksson, USA-korrespondent med från Alabama, Lovisa Herold, Tysklands korrespondent baserad i Berlin, och DNs EU-korrespondent Pia Gripenberg. Hej igen!
Hej igen!
I era bevakningsområden så påverkar pandemin fortfarande tillvaron mer än i länderna vi hittills har pratat om. Och vi ska skaffa oss en överblick kring hur det ser ut. Pia Gripenberg, hjälp oss med ett EU-övergripande helikopterperspektiv. Parlamentet har ju precis röstat igenom det gröna passet. Vad är det helt kort?
Ja, men det är ett pass som ska underlätta resor mellan EU-länder. Att antingen har man fått en full vaccinering eller så har man ett negativt covid-test. Man visar att man inte bär på någon smitta. Eller att man har antikroppar från att tidigare haft covid. Och det här passet, det ska liksom vara det som öppnar gränserna igen mellan EU-länderna. Det är nästan det här med att stänga gränserna, det är liksom det att inkräkta på hela EUs själ. Fri rörlighet av varor och folk, det är liksom en del av grundpelarna i hela EU-samarbetet. Och så när den här pandemin slog till och gränserna stängdes, det var en sån här chock i EU-systemet kan man säga. Och då det här vaccinpasset ska liksom öppna upp att man får resa fritt. Men det kommer inte att ske direkt från 1 juli för alla, därför att det är fortfarande så här övergångsperioder. En del länder är inte klara med sina system, så de kan liksom tillämpa de här vaccinpassen fullt ut. Och fortfarande är det så att länderna har behållit rätten att man ska hålla koll över sin egen gräns. Så blir det ett stort smittspridning i till exempel Sverige, då är det inte givet att man får komma in. Även om man har vaccinpass så kanske man kommer att få komma in med att sitta i karantän till exempel. Så att det gäller att hålla koll på de här reglerna som kommer att gälla framöver.
Hur resonerar EU när det gäller unionens turistländer som behöver få igång sin ekonomi genom turister då, kontra att hålla smittspridningen nere genom att undvika resor?
Ja, men det är ju de här länderna runt Medelhavet som har tryckt på med det här med vaccinpass och verkligen vill ta fram dem snabbt. Och smittspridningen är ju väldigt låg i södra Europa generellt. Den är ju lägre än i Sverige till exempel. Så där har man ju öppnat. Man öppnar också för turister från till exempel Storbritannien att de ska få kunna komma till länder som Spanien och så. Och då andra sidan är det för Spaniens nackdel är att ja, men Storbritannien kanske inte accepterar att britterna reser tillbaka till Storbritannien hur enkelt som helst, utan måste sitta i karantän när de kommer hem istället. Så att den här turistsäsongen är ju fortfarande lite skakig vad som ska hända. Men absolut, i södra Europa man vill ha turisterna dit och man tycker att man har kontroll över sin smittspridning. Andra länder, inte turistberoende, har lite striktare hållningssätt. Till exempel Belgien, där är man väldigt mycket noga med regler fortfarande. Och man får sitta i karantän, i vissa som kommer in till exempel.
Lovisa Herold i Berlin, de tyska charterturisterna är ju många och betyder mycket för flera stora turistländer. Hur ser tyskarnas resvilja ut inför sommaren?
Men många har ju längtat väldigt mycket efter att få resa till populära turistmål som Mallorca eller Turkiet. 2019, då, året före pandemin, så räknade man till 9 miljoner resor till Spanien av tyskar som varade längre än 5 dagar. Så det är ett väldigt populärt resmål. Och de tyska turisterna är också väldigt efterlängtade, eller deras plånböcker då, framför allt. Men i år är det också väldigt många som tänker turista inom Tyskland. Ännu fler än förra året som har planerat redan nu då att man ska åka till exempel Alperna eller Östersjön eller Nordsjön som är populära turistmål här i Tyskland.
Och hur förbereder sig tyskarnas favoritcharterresmål Turkiet och Mallorca på att ta emot dem?
Ja, det är lite som Pia nämnde innan här, så är ju det här en jätteviktig fråga för de länderna. Bland annat då är det vissa grekiska öar som skriver stolt att de är coronafria, att alla öbor är vaccinerade. I Turkiet försöker man också vaccinera personer som jobbar med turism för att resenärer ska känna sig säkra. Men det går ju inte helt, det är inte helt lätt att göra det. Och det är klart att det också finns en oro bland människor som bor där att turisterna ska ta med sig smittan.
Ja, hur låter den kritiska debatten i Tyskland kring risker för att resenärer tar med sig smitta tillbaka?
Den debatten var väldigt levande under påsken, för då meddelade tyska myndigheter med väldigt kort varsel att Mallorca plötsligt inte var ett riskområde och 40 000 tyskar bokade resor på kort tid. Och då var man ju just orolig för det, men då krävde man negativ test före tillbakaresa. Och nu har den debatten inte riktigt kommit igång, det är många som avvaktar, vill se lite vad som gäller. Och flera av de här populära turistmålen, där har man faktiskt tagit bort karantänskravet när resenärerna kommer hem. Och det är väl också ett tecken då på att man inte är lika rädd för det, med tanke på att många nu är vaccinerade.
Ingmar Nuéus, Europakorrespondent. Vad gör andra populära europeiska turistländer för att locka chartergästerna?
Jo, men det har du upp här precis alldeles på sistone, att det är en slags tävling då att roffa åt sig så mycket som möjligt av de här plånböckerna från Nordeuropa. Och Det finns då länder, till exempel Albanien och Montenegro, då, som små turistländer men kanske konkurrenter till Grekland. De har precis nyss sagt att de inte kräver ens ett negativt covid-test. Utan det är bara fritt fram och åka dit, precis som före pandemin. Det finns andra som Malta, de ger en bonus på 200 euro för turister som kommer dit. Alltså, du får extra fickpengar. Även det stora turistlandet Spanien sa precis för några dagar sedan att man, dels så är det bara det här antigentestet, det här billiga testet, det räcker. Men för länder som inte betraktas som riskområden så slipper man test för överhuvudtaget. Och det gäller till exempel Storbritannien, så brittiska turister då, i den mån de vågar på grund av risken att hamna i karantän när de kommer hem. Men för dem är det fritt fram. Det kan även komma att gälla till exempel svenskar senare i sommar om vi hamnar utanför den här risklistan. Så att de här turistländerna tävlar med delvis släppta restriktioner då som vapen.
Var det inte också något land som föreslog någon sorts försäkring för turister, att om de skulle bli sjuka då skulle länderna täcka hotellkostnader och vårdkostnader och sådär? Kan det stämma?
Ja, Montenegro gör det, sa en minister här nyligen, att om man ändå blir sjuk, vilket man inte tror då, så är det gratis sjukhus och så vidare. Så att sen är många länder också som erbjuder gratis test och för hemresa, sådana saker.
Det är ju lätt att kanske nästan raljera kring tävling om våra tjocka plånböcker och sådär. Men det finns ju också en tragisk ekonomisk verklighet bakom det här, att de här länderna faktiskt tar risker i att bjuda in så pass många från andra länder. Vad kan det här få för konsekvenser och vad skulle EU kunna göra för att bidra till att hålla det här på någon slags nivå?
Alltså, EU är svårt med hälsofrågor, därför att det är ju länderna som bestämmer själva. EU kan göra att man hjälpt till med den här vaccinupphandlingen till exempel och fått ut vaccineringen så gott som möjligt. Det är liksom den stora insats man har gjort från EU-nivå. Och sen försöker man ju verkligen att samordna reglerna så att det ska bli lättare att förstå. Kan jag åka till alla länder? Men det är lite trickigt det där, eftersom länderna ser lite olika strikt på. Men alltså om man vill försöka hålla reda på sitt resande, det finns faktiskt en app som heter Reopen EU. Och där kan man liksom trycka in att jag reser från det landet till det landet. Vad är det som gäller? Och så kan man få lite vägledning, vilka krav som ställs. Både från när man åker dit och när man åker hem till exempel.
Sen får man inte glömma hur otroligt beroende de här länderna är av turism. Jag menar, i Grekland står det för vart femte jobb. I Spanien, i vissa regioner som Kanarieöarna, det är uppemot hälften av alla jobb är i turistsektorn. Så att, jag tänker som att Sverige, en del av verkstadsindustrin skulle bara försvinna. Så det är klart att man gör vad man kan. I flera av de här länderna så föll 85% av inkomsterna bort då, under förra säsongen.
Och där kan EU hjälpa till, alltså ekonomiskt. För det var ju ett sånt här gigantiskt paket där man lånar upp pengar för att hjälpa då regioner och branscher som har blivit särskilt hårt drabbade av pandemin. Och de pengarna, de kommer att börja betalas ut nu, kanske i slutet av sommaren eller i höst. Då börjar det komma in pengar till, framförallt då Spanien, Italien till exempel, att kommer få Kroatien. Det finns ganska mycket pengar som de kan hämta för att liksom stötta sin turistnäring.
Men Turkiet, som vi har nämnt här, som är ett väldigt stort turistland för många europeer, är ju inte med i EU. Finns det något samarbete där? Eller hur ser samarbetet eller möjligheterna att hjälpa Turkiet ut när det gäller turismen?
Ja, från EUs håll finns det ingenting, vad jag vet. Det har liksom inte diskuterats överhuvudtaget.
Vi ska rör oss över till Karin Eriksson, din kontinent. USA hade ju ett väldigt svårt läge med mycket hög smittspridning och omfattande nedstängningar, även om det har sett väldigt olika ut i olika delstater. Sen kom vaccineringen igång. Hur är läget nu?
Ja, den kom ju verkligen igång, den där vaccineringen. Det berodde både på att Trump-administrationen var väldigt bra på att få in vacciner. Biden-administrationen var väldigt bra på att få ut vacciner. Så det har varit en rasande takt. Och det har också gjort att USA sen i planerna på att öppna upp har legat före Europa. Det har hänt väldigt mycket sedan maj månad. Och jag var också hemma en sväng i Sverige och upplevde att stämningsläget här i USA, det är annorlunda än vad det är hemma i Sverige. Men ska man också säga att nu minskar den här takten i vaccinationerna. Det är inte riktigt, det är osäkert om Biden kommer nå sitt senaste mål, vilket är då satt till 4 juli när 70% av den vuxna befolkningen ska ha fått minst en dos. Det är ändå många som tvekar runt vacciner, till exempel inte minst här i södern och i Alabama som jag befinner mig just nu. Det är väldigt stora skillnader mellan delstaterna. Så att det här kämpar man väldigt mycket med i USA. Man sätter väldigt stor tilltro till vaccinationerna, och den som är vaccinerad har ganska stor frihet.
Hur kan den se ut? För du beskrev att det kan vara svårt att veta nu om man har på sig munskydd eller inte. Det är ju en väldigt politiskt laddad fråga vad det betyder, om det är ett politiskt ställningstagande eller att man är fullvaccinerad. Kan du beskriva den här ambivalensen och osäkerheten?
Ja, men allting har varit så glasklart under så lång tid här i USA, eftersom pandemin blev så polariserad förra året, som också var det stora valåret. Och man kunde röra sig och man mötte människor utan munskydd på gatorna när de var fria nog. Det fanns ju ställen där det alltid var påbud. Då visste man ju, för att det här är någon som är republikan, som är Trump-anhängare eller människor som var extremt noga med munskydd. Då vet man att det har varit demokrater. Man kunde se stora skillnader, precis som vi nämnde, mellan olika delstater. Det där håller ju på att luckras upp nu, och man vet liksom inte riktigt vem som är vem, därför att plötsligt så gäller inte alla de här stränga påbuden om munskydd längre. Du vet inte om jag röstar på Trump och tycker att munskydd är trams, eller om jag är fullt ut vaccinerad när jag kliver in i en affär. Och det är inte heller, som jag hörde tidigare i samtalet, att det är någon som frågar efter mitt vaccinationskort. Jag bär ju det med mig som den sista droppen vatten. Än så länge är det fortfarande bara ett lite skrivet kort. Jag är jätterädd om det, men det är aldrig någon som har bett att få se det. Så att man vet ingenting. Det är en väldigt ny situation.
I vilka sammanhang brukar amerikaner få visa upp det där kortet?
Nej, jag har inte blivit tillfrågad om det någonstans.
Så det finns ingen så här strikt regel? Så här, när du kommer dit, då måste du vara beredd på...
Nej, det är lite märkligt eftersom det finns så väldigt många regler kring vad du kan göra om du är vaccinerad eller inte vaccinerad. Jag tror till exempel att när Kalifornien nu öppnar upp, Kalifornien är den delstat som är sist ut, då kommer de att öppna sina nöjesfält. Disneyland till exempel kräver att du är fullt ut vaccinerad eller har tagit ett covid-test. Då tror jag att du får plocka upp det där kortet. Så det kommer nog att komma mer och mer. Men just nu har jag upplevt att det är en ganska speciell situation där det är väldigt stora friheter för dig som är vaccinerad. Också för att administrationen vill visa att man litar verkligen på de här vaccinationerna. Men det är inte så. Det finns ändå en väldigt stark respekt för den enskilda integriteten. Så du går inte omkring och visar upp papper i tid och otid.
Det har ju också varit mycket debatt kring klassklyftor och hur det tar sig i uttryck när det gäller vaccinationsgrad och att ta den andra dosen och så vidare. Hur är läget där nu?
Nej, men det klass är ju en sak. Här i USA pratar man också väldigt mycket om rasism. I Alabama så finns det en välgrundad skepsis mot myndigheter, mot inte minst Folkhälsomyndigheten CDC, efter fruktansvärda övergrepp som har begåtts mot svarta medborgare, också ganska sent på 1900-talet. Och det finns ju många lager i detta, men vart och ett sånt exempel ligger ju till grund för den skepsis som många känner för vaccinet. Men jag ska också säga att när man är i Alabama, här jobbar ju väldigt många väldigt hårt för att övertyga människor om att man ska ändå ta vaccinet. Jag var i en baptistkyrka här i söndags där pastorn predikade vaccinets lov. Och det fanns ju medlemmar som hade lyssnat på honom och ändrat sig faktiskt.
En liten jämförelse med Sverige och andra delar av klassamhället. Här har ju pandemin lett till ett ökat intresse för att flytta från lägenhet till hus. Hur ser livsvisionerna ut bland dem du möter i USA? Hur har pandemin inspirerat till förändring?
Nej, men det pågår ju stora folkomflyttningar i USA. Det har det ju gjort långt, långt innan den här pandemin. Det kom då i våras, den senaste stora folkräkningen, som visar att vi har ganska stora flyttströmmar, inte minst till exempel att storstäderna, de minskar inte, det trodde de här tagen skulle, men de stagnerar. USA som helhet stagnerar för att man har mindre invandring och lägre barnafödande. Så finns det då delstater som växer väldigt kraftigt, Utah, Idaho. Vi var i Utah ganska nyligen och får försöka förstå vad det där handlar om.
Och vad handlade det om?
Ja, det ska jag berätta nu. Vi träffade en familj som hade flyttat från Kalifornien, väldigt typiska. Hon är nu bloggar och berättar om livet i husbil. Hon har på Etsy eller Pinterest, hon är inte riktigt säker på vilken plattform, hittat ett koncept som hon tror jättemycket på, som hon tror i framtiden. Det är The Nordic Concept of Friluftsliv. Friluftsliv, där har ni det.
Intressant, men det får vi läsa mer om i Dagens Nyheter inom en snar framtid då.
Absolut.
Hörrni, vi ska avrunda här. Jag kommer slänga ut en liten framtidsspaningsfråga till er som jag hoppas att ni kan svara på, även om vi inte kan garantera att det faller in förstås. Men vad tror ni väntar inför hösten? Hur ser pandemiplaneringen och beredskapen ut i era bevakningsområden? Om vi börjar med Marianne Björklund i Peking.
Inför hösten, nej men jag tror det är ju redan ganska fritt här och det tror jag det kommer fortsätta vara. Däremot så tror jag gränsen kommer att vara fortsatt stängd, fortsatt strikt kontroll av de som kommer in. För det ska ju vara vinter-OS här i Peking nästa år och jag tror inte att man vill riskera någonting inför det. Så jag tror det kommer vara strikt gränskontroll ända fram till dess. Det är min gissning.
Nathan Shachar i Jerusalem, hur ser det ut från din horisont?
Israel har fortfarande mycket stränga bestämmelser som gör att turismen i princip är fortfarande på is. Men turismen är inte viktig här nationalekonomiskt sett, men det är mer en fråga om image och Israel vill att folk ska komma. Och man kommer att lätta nu på det här stränga reglementet under sommaren. Det mest spännande här är inte längre som sagt pandemin, utan det mest spännande är att Israels stora och inte längre enda vän USA har en ny regim som inte längre är Palestina-fientlig och som tillåter sig att ibland kritisera Israel och sätta gränser för Israel. Det är en mycket stor förändring efter de här senaste 4 åren.
Och vad tror du att det kan tänkas få för konsekvenser i höst?
Det betyder att som nu vi har sett prov på de senaste veckorna att Vita huset hela tiden meddelar Jerusalem vad man tycker och vad man tycker mer eller mindre om och vad man ser ett slut. Till exempel det här senaste omgången skjutande kring Gaza, det tog ju slut då Biden gjorde klart för Netanyahu i telefon att nu var hans tålamod utrunnet och då tog det slut. Och det här är mycket ovant för Netanyahu och för, ska vi säga, den dominerande ideologin här som är högernationalismen. Därför att man har kunnat räkna då med att inte bara med väldigt, väldigt fria händer från USAs sida sett, utan också med att USA har motarbetat det palestinska självstyret och dragit in nästan allt bistånd dit. Men det är nu på väg att förändras ganska hastigt och ganska radikalt.
Ja, vi får se vad som händer här näst i denna gamla svåra konflikt. Ingmar Niveus, du bevakar ju hela Europa. Kan du ge någon slags överskådlig så här framtidsspaning mot hösten?
Alltså det som jag tror är den stora frågan är kanske större än Europa, eller det är större än Europa, det är ju det här enorma glappet när det gäller vaccinationer mellan den rika världen och resten. Och det här gäller ju EU och Europa också, alltså i vårt närområde. Har vi länder som inte har råd, som Ukraina, Nordafrika, Mellanöstern. Och längre bort har vi Indien och Afrika. Alltså det här kommer ju att vara hur stort som helst. För då har vi ett läge där vi inom EU och USA och sådana länder känner att pandemin är över. Vi är fullvaccinerade så långt det går. Men resten av världen är det inte så. Alltså det här, och då har vi hotet såklart att det kommer tillbaka sådana här varianter. Det tror jag kommer att... Det är ett test för liksom hela världen, hur vi lyckas med det här.
Får jag haka på lite där om, från EU-håll, det Ingmar säger, för det är väldigt intressant i och med att man diskuterar att börja vaccinera barn, att det är liksom det nästa steget i väldigt många EU-länder. Samtidigt som EU har då skänkt väldigt mycket vaccin till omvärlden, alltså av det som produceras i EU. Majoriteten har ju skickats utomlands och inte används inom EU. Men så den här sprängstoffet kommer att finnas just där. Ska vi börja vaccinera barn i Europa när vi istället kanske ska vaccinera vuxna i riskgrupper i andra länder?
Karin Eriksson, ta vid där med ett USA-perspektiv. Hur ser hösten ut utifrån det här fördelningsperspektivet när det gäller vaccin? Kommer USA att bli mer generösa?
USA har ju inte varit, har ju blivit mer generösa än vad man var i början, men är ändå väldigt angelägna om att framförallt klara det här på, inom landets gränser, eftersom det är så stora skillnader. Och de har, precis som vi nämnde, handlar så mycket om orättvisor mellan grupper också, och om och skepsisen som är ojämnt fördelad också. Så att det återstår väl att se hur stor generositeten blir. Man ska ändå veta då att Joe Biden har investerat så otroligt mycket prestige i pandemin. Till skillnad från till exempel Israel-Palestina, det var inget han hade tänkt ägna sig så mycket åt. Men pandemin har lovat att få bukt med. Det finns en grovt förenklad bild i USA att allt med pandemin var Trumps fel. Och då Biden vill nog gärna visa att allt som blir rätt är hans förtjänst. Problemet nu då, det gör att därför är det väldigt svårt att säga hur det kommer att gå med till exempel, eller med restriktionerna i höst. Å ena sidan så är det väldigt viktigt för den sittande nya presidenten att visa att man tar allting på allvar. Å andra sidan så vill man, precis som vi pratade om, verkligen visa att de här vaccinet, det här tror man på. Tar man vaccinet så kommer det spela roll. Därför ska vi öppna när vaccinet är på plats. Så att det är jättesvårt. Men gissningsvis så är det just precis som för Kina och många andra, att det är reserestriktionerna som kommer att vara kvar ganska länge.
Lovisa Herold Berlin, du ska få sista ordet här från ett tyskt perspektiv. Tyskland har ju en otroligt viktig roll i EU och i vårt närområde. Vad väntar i höst?
Ja, men precis som Karin berättar om USA så är det här en väldigt politisk fråga i Tyskland. Det väntar ett val i september. Den sittande regeringen hoppas förstås att det ska gå jättebra med vaccineringarna nu under sommaren. Men det högernationalistiska partiet AfD, de har gjort det här lite till sin valfråga, att återinföra det gamla normala och slut på den här coronadiktaturen som vissa kallar det. Så att det kommer vara en het fråga, pandemin, hur man ska öppna upp på ett säkert sätt. Kommer den fjärde våg och hur kommer det att påverka valet?
Tack så jättemycket för att ni var med. Och med det här avsnittet är Utrikesveckan med våra korrespondenter slut. Men lyssna gärna på nästa Studio DN med EU-kommissionär Ylva Johansson, bland annat om EUs migrationspolitik och den europeiska gräns- och kustbevakningsmyndigheten Frontex. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmolakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, och jag heter Ylky Holago.
Podplay.